Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 186. Det har gått 2 veckor. Det här känns jätteovant, Daniel och Nina, att vi ska summera 2 veckor nu.
Ja, vi sitter ju varje vecka vi andra. Ja,
vi kommer ju behöva hålla på i flera timmar. Som jag sa tidigare, jag satt och tittade vad som har hänt de senaste 2 veckorna, för tiden går ju rätt snabbt på något sätt. Och det var ju mindre än 2 veckor sedan det andra mordförsöket mot Trump var. Och det känns ju som en halv mansålder sedan nu på något sätt i nyhetsflödet. Och liksom framförallt det där megasnabba nyhetsflödet som är från USA just nu. Men vi återkommer eventuellt till det i slutet.
Nu fick du in det.
Men, vi kör väl igång. Det händer ju en hel del på hemmaplan också, även om det kanske känns som att tiden inte riktigt går lika snabbt eftersom saker och ting aldrig någonsin tar slut på den här ön.
Samma. Ja, men vi har kommit bort från pandemin.
Ja, härligt. Ja. Nu tar vi upp någonting som kan sträcka sig lika långt strax efter den här gingen. Sjukkostnadsavdraget nämligen, för det här blir någon sorts åländskt världsrekord i segdragen lagtingsdebatt, Nina.
Ja, igår måste de till och med ajournera lagtingets plenum för att utreda om det gick att bordlägga en gång till och hur man gör. De är säkert inte vana vid så här många bordläggningar av samma ärende. Men det blev bordlagt till slut och ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Det handlar ju om att landskapsregeringen vill avskaffa sjukkostnadsavdraget i deklarationen. Oppositionen är ju inte jätteförtjust om man säger så. Och det gamla klassiska amerikanska filibuster-tilltaget känns ju som att det har liksom kommit till ny användning i oppositionens klor nu.
Ja, vi har sett så här fantastisk uppvisning av speciellt obunden samling där en av dem går upp och håller ett anförande och alla andra i samma parti tar replik för att dra ut på debatten. Och om jag inte missminner mig så var obunden samling väldigt kritiska till det här under förra mandatperioden om någon i samma parti råkat ta en replik. Då väste de något.
Men nu passar det.
Gruppmöte. Men nu alltså, det har varit ganska genomskinligt. Jag tycker det är lite respektlöst med tanke på vad de har för uppgift. Men
samtidigt så är det ju så där, de vittrar i blod nu, oppositionen. För att det har ju varit lite, ja, milt uttryckt så hade man ju schabblat bort det här presentationen av hur man skulle dra tillbaka det och alltihopa. Jo. Och inte några kompenserande åtgärder. Nu kommer jag inte ihåg det fina ordet vi
kompensatoriska.
Hade. Kompensatoriska åtgärder.
Nej, men till och med majoritetspartierna är kritiska till det. Att det inte fanns några åtgärder här. Och där undrar man ju vem det är som har schabblat med det. För att det har ju oppositionen rätt i. Det här visste de i mars att de skulle göra och det har funnits tid.
Så är det. Samtidigt så tänker jag att jag har trott hela tiden att det skulle bli större debatt bland allmänheten i den här frågan också. Att det skulle bli mera livat på insändarsidorna än det är. Det verkar vara liksom på den politiska spelplanen som bataljen går nu. Man ser inte så där jättemycket inte i alla fall på våra insändarsidor.
Vi har nog haft en handfull som inte är the usual suspect, så att säga.
Ja, men jag tror grejen är där att det är så himla svårt att förstå vad det här avdraget innebär. Jag höll ju på säkert en vecka innan jag hade fått ihop någon sorts förklaring vad det innebär, för att det är så komplicerat och jag tror där är allmänheten vet inte vad det handlar om. Så, ja.
Jag kan tycka att det är rimligt att man tar upp diskussionen om avdragets varande eller icke-varande. För så som det beskrivs ju mycket nu i debatten som nästan som ett socialstöd för de mest utsatta grupperna. Det är ju där liksom slagträt är i debatten på något sätt, att det är de som drabbas hårdast. Och på det sättet, sett som ett socialstöd, så är det ju ganska dåligt. Eftersom det kommer så långt senare. Det är ju liksom inte något som påverkar där och då när man har utgiften eller när man då kan liksom hamna i akut ekonomisk kris. Så där finns det ju garanterat bättre sätt att stötta de som har det svårast i samhället. Sen kan man ha, jag ser på det att du rynkar ögonbrynen, Daniel, och jag tror att du säkert kommer in på liksom skattetryck och de bitarna. Men i debatten så har det ju handlat mycket om de svagaste. Det har nämnts skattebiten också. Och det är ju kanske mer en ideologisk ståndpunkt. om man vill spela på känslorna, som ju vårt lagting gärna vill, så är ju det här med liksom de som så är mest utsatta. Men å andra sidan så ofta de som är mest ekonomiskt utsatta betalar ju heller inte så mycket skatt, vilket majoriteten har påtalat. Så att de omfattas ju inte i så stor utsträckning av avdragen, för att du måste ju ha betalat skatt för att få göra avdrag.
Nej, och samtidigt så ska man nog inte underskatta liksom att Åland har ju liksom allt som gemene man och kvinna så upplever många gånger liksom att, jag menar, vi har skattegränsen som vi har liksom transporter. Det är mycket som bråkar för oss genom att vi bor på Åland. Men i den här lilla skattedeklarationen, där finns det Ålandsavdrag. Och det ska man nog inte underskatta, som även om inte kanske de facto ger så mycket på sista raden för de flesta av oss. Men det där att det finns någonting extra för att vi råkar vara och bo på Åland.
Och det har oppositionen lyft fram flera gånger, att det är liksom Ålandsavdraget som det kallas. Mm. Det är ju liksom, det visar på vår självstyrelse. Det är någonting vi har kunnat förhandla oss till själv.
Mm. Mm. Men jag måste ju säga att jag tycker att det här börjar utvecklas till en av de mest misskötta frågorna så länge jag har bevakat Ålands politik, det vill säga de senaste 14 åren är det väl snart nu. Och för, liksom, från alla parter. Landskapsregeringen har ju alldeles uppenbart gjort bort sig. Man har lagt fram det här i hast för att man behöver ge skattemyndigheten ett besked så att det ska hinna träda i kraft från 1 januari nästa år. Men då har man inte liksom hittat de här kompensatoriska åtgärderna, kompensationerna för att man gör det här avdraget, eftersom det verkar som att regeringspartierna är överens om att det egentligen inte är en inbesparing utan en omfördelning av pengar.
Mm.
Riktigt så lät, kändes det väl inte som att budskapet var alldeles från början där. Men det verkar de vara överens om nu, men de verkar å andra sidan inte alls vara överens om hur de där kompensationsåtgärderna ska se ut. Och det är ju generalklantigt att inte ha det klart för sig när man väl lägger fram förslaget.
Nej, där blir det förvirrande när Socialdemokraterna har lagt fram 3 förslag. John Holmberg börjar tala om arbetslinjen och inkomstskatter och blandar in det här. Det blir ju total förvirring till slut. Så att ja, visst, det borde inte ha kommit så här halvfärdigt förslag.
Nej, det är faktiskt klantigt av dem, det måste man ju säga. Och sen visar det ju också på splittringen i regeringspartierna. Jag menar, du har John Holmberg på ena sidan och så har Nina Fällman på andra, bara i den här traditionens vänster-högerskalan. Och där i en sån här fråga så syns det ju faktiskt, desto viktigare är det ju att man har pratat igenom och vet vad man ska göra på förhand. Därför så känns det nog god morgon yxskaft lite överallt ihop.
Mm. Och alltså det här att det ska vara så snabbt, att det måste träda i kraft första 25, det talar ju för att man såg det som inbesparing, att man vill kunna liksom räkna in det i rambudgeten, att här drar vi ner så man kan använda pengarna liksom på annat håll och sådär. Men om man inte har dem där på annat håll klart för sig, annat än att minska på sista raden, underskottet på sista raden, då är det ju obegripligt varför det är så förbaskat bråttom att få det klart nu. Om det ändå liksom ska den där miljonen som man ska spara in ändå ska ut någon annanstans, då, att vänta ett år då och göra det ordentligt, det hade väl inte gjort någonting. Om det ändå inte påverkar sista raden och inte handlar om att sänka budgetunderskottet, för det skulle jag kunna ha förstått om de hade sagt att ja, men vi behöver spara den där miljonen. Mm. Att det här är en del i vårt stora sparpaket, att vi måste ju dra in de här 25-30 miljonerna till 2030.
Nej, för det är ju pengar, rätta mig om man fel nu, men det är väl 980 000 som kommer till kommunerna, va? Eftersom det är där man avdragarna kommer.
Ja, det är kommunalbeskattningen, ja, det handlar om.
Ja,
så.
Exakt.
Men det är liksom, så det är lite svårt att se. Sen tycker jag å andra sidan, eftersom jag tycker att alla beter sig lite som uppar i den här frågan, att oppositionens filibustrande, det här att liksom bekämpa ett majoritetsförslag, ja, men det är ju alldeles tydligt i de omröstningar som har hållit som fortsatt behandling, och så att det finns ju en stor majoritet för regeringens linje i den här frågan. Men att hålla på och tramsa med att bordlägga hela tiden,
ja,
bara liksom för att försöka att försinka det så att man missar någon sorts deadline som man upplever att det finns gentemot skatteförvaltningen, det är ju också ett lite fånigt sätt att bedriva politik och knappast något som bygger ett förtroende hos allmänheten för vårt parlament.
Nej, precis när jag trodde att den här vårdinformationssystemdebatten var det jobbigaste hittills, så kommer det här. Och nu sitter man bara, nej men den debatten var väl inte så farlig. Nej men det...
Minnet är kort.
Minnet är kort, ja. Tack och lov.
Ja.
Jag vet inte, jag tycker liksom att debatten känns inte så schysst just nu heller, utan det börjar bli mycket liksom misstänkliggöra landskapsregeringen, att de ljuger, det har oppositionen framfört, och där känner jag att om inte, talmannen behöver vara på tårna lite här, för att en folkvald parlamentariker står och beskyller landskapsregeringen för att ljuga, att säga att de ska vidta åtgärder. Där behöver ju talmannen bryta in. Det är liksom, det börjar bli någon så här löjlig högstadieklassnivå ibland.
Rainer Juslin bröt ju in när han satt talman också under onsdagsdebatten och påtalade att man skulle hålla, eller kanske
nej, det var Jörgen Pettersson
som bröt in och läste högt ur arbetsordningen eller lagtingsordningen, vilket det nu var.
Ja, och det var min sann på sin plats, för att
Men jag tycker precis som nu, alltså det är påhopp, men det är också, man märker ju när en debatt går söderut i kvalitet, att när man börjar att ta exempel, jag känner någon som säger att, och tar det som någon sorts faktaunderlag i någonting som handlar om en miljon som påverkar många ålänningar, det är ganska dåligt debatterande, ganska dåligt debattmoral, kan jag tycka.
Nej, men det är väl lite där som du sa, det tog tid att förstå innebörden, men då är det ju så bland våra folkvalda också, att inte har de riktigt förstått innebörden av det här alla ännu heller, eller så väljer de att inte förstå det.
Och jag kan tala om för er att den som sitter och lyssnar där blir totalt förvirrad av den här debatten. Till slut är man bara så här, va? Kommer vi alla att dö?
Riktigt så illa ska vi inte.
Ja, förr eller senare, men inte på grund av den här debatten.
Vi ska säga att vi spelar in den här podden på torsdag eftermiddag, och på fredag morgon så ska ju då lagtinget ta upp den här frågan för sista gången, tror jag.
Jag tror inte det går att bordlägga flera gånger.
Nej, men vad har oppositionen fått ut av det här då? I slutändan med bordläggningarna. Är det just det du säger då? Att man försöker bara dra på det? Eller är det handlar det om?
Ja, men man försökte ju flytta fram att bordlägga till på måndag. Då sa ju majoritetsblocket att man ville ha det bordlagt till fredag. Och det handlar ju om att enligt finansminister Mats Perholm att man ska meddela inom september månad, om jag får fatta honom rätt, till skattemyndigheten.
Ja, eller det han sa åt mig är att skattemyndigheterna är ju, de har ingen deadline, för de är förberedda. Det är Ålandsdelegationen när det gäller lagstiftningskontrollen. Men
tre månader har man ju sagt att det ska ta. Så att det var ju, men å andra sidan så vet man ju inte om det hade varit någon skillnad om det hade dragit in i oktober heller.
Nej.
Å andra sidan så ska de ju på potatisuppplockarlov.
Ja,
så
att precis. Och det ruckar man inte på.
Nej.
Eftersom det inte händer någonting, och därför så ändras ju heller inte kalendariet för vårt lagting, vilket vi har påtalat ett par gånger, kan man tycka.
Men ingen lyssnar. Nej.
Nej. Nej, de kör på. Det är bondepraktikan som styr. Nu kommer vi få insändare om att det är inte alls bondepraktikan som styr, men det sa de ju själva i debatten. Fick min
det där är din käpp. Alltså, ja. Tror
att vi får lov att återkomma. Jag tycker det är så fånigt att de ska ha så långa lov istället för att vara där kontinuerligt, eftersom det blir såna pucklar. Det är ju därför det blir såna här korta behandlingstider. Man bråkar om att finans- och näringsutskottet bara fick 2 dagar på sig och behandlar. Ja, men när de absolut måste ha en månad ledigt efter att ha varit ledig 3 månader redan, för en månad sedan.
Det fick du det sagt.
Ja,
potatisåkrarna bara kan ni anlägga golfbanor på istället.
Sluta tramsa och jobba.
Säger Jonas Blad.
Jag andas in ett par gånger och så går vi vidare i podden.
Ja.
Axferris, skärgårdstrafiken. Kom ju också upp i lagtinget eftersom
Axferris.
Vad sa jag?
Axferris.
Sorry, jag är så American nu.
Axferris. Säger vi här på Åland.
Med ä efter F också.
Det säger vi här på Åland.
Infrastrukturminister Camilla Gunell var ju på plats i debatten om tilläggsbudget 3. Det var väl den debatten. Det är så många parallella saker som ändå flyter ihop på något konstigt sätt. Det låter likadant i dem allihop. Men och diskuterade det här och fick kritik från oppositionen. Dels om ägarförhållandena. Man ansåg att 50-50 ägandeförhållanden var konstigt ägandeförhållande. Dels ifrågasattes det här att landskapet ska skjuta in 2 fartyg medans Finnfärjestå går in med pengar. Motsvarande de där 2 fartygen. Och man tyckte att det kanske hade varit bättre om Åland gick in med pengar, för att då låser man inte upp färjorna för totalentreprenader. Så vi behöver inte dra hela debatten igen, för då blir det en lång podd det här. Men vad säger vi om det här nu när vi har liksom ruvat lite grann på den här nyheten om Axfärris? Är det en bra idé, Daniel?
Ja, som idé tycker jag att den är bra, men jag tycker också att oppositionens frågeställningar är relevanta. Liksom en 50-50 fördelande, så är ju det blir ju att ingen kan besluta någonting. Du kan lätt hamna i ett beslutande vakuum i om det väl kommer till kritan. Nu bygger de här på att alla är kompisar och alla är vänner, och det är de säkert nu, men vet aldrig vad det kommer in för nya människor och sådär framöver. Och det brukar inte vara i aktiebolag sådär jättebra att man har 50-50. Det är bra om någon har kanske 51 och den andra har 49, för då vet du lite riktningen och styrningen. Sen tycker jag ju att det faktiskt är relevant också det som Ålands Framtid lite från sidan har skjutit in här också, ifrågasätta liksom att vad blir det här nu då? Är det finska staten som bestämmer om den åländska skärgårdstrafiken i framtiden? Eller de är definitivt med och gör det? Och vad har det för implikationer på skärgårdens utveckling om man vill bedriva skärgårdstrafik och liknande? Även om man nu upphandlar det. Men jag tror att de här frågeställningarna är ytterst relevanta. Sen som jag sa, jag tror att det här är rätt väg att gå. Att försöka hitta ett samarbete och hitta lösningar så där man kan dra nytta av varandras kompetenser framöver. Det tror jag. Men de här frågeställningarna finns, och handen på hjärtat så är vi kanske inte så där jätteövertygade om att ja, track record är väl kanske inte den bästa vad det gäller skärgårdstrafiken, så det finns nog mycket att jobba med här. Men det beror ju mycket på vem som kommer att leda det här företaget, vem som kommer att sitta i styrelsen och hur man driver frågorna framåt. Men det finns ju också en uppenbar risk att det här kommer att bli väldigt dyrt i slutändan för Ålands landskapsregering eller landskapet Åland som helhet egentligen.
Det alternativ som har diskuterats sedan tidigare, det var ju att liksom bolagisera hela skärgårdstrafiksverksamheten, Ålandstrafiken, och att det var då bolaget som skulle upphandla utav externa parter om man gjorde det, eller om man ville driva några linjer i egen regi. Hade det varit en bättre eller sämre lösning än det här?
Spontant så skulle jag väl kanske säga att det hade varit bättre, men inte jag någon expert på något sätt, men det är att man bolagiserar, så tror jag nog är A och O. Hur man bolagiserar sen så går det att diskutera, men jag tror att vi kan väl vara lite positiva här nu också och säga att det faktiskt är bra att man gör någonting och att man vågar ta steget. Så ser jag det.
Jag tycker det här är jättebra. Som tidigare skärgårdsbo så kan jag säga att som det har varit de senaste åren, det kan inte bli värre än det. Det kan bara bli bättre nu. Sen hur bra det blir, det kan jag inte avgöra. Jag är inte så bra på aktiebolag. Men det känns ju ändå som att man, jag menar den här frågan, förra regeringen Törnros var också inne på det här, att man skulle bilda bolag med Finnfärjis, men lite olika. Då ska Ansgar ha varit med och haft en andel.
En liten stämning emellan bara.
Ja, en liten stämning där. Ja. Ja, men det är sådana små saker som man måste komma över bara, när det är ny mandatperiod nu. Nej, men alltså, jag tycker det verkar bli bra, och jag är kanske inte sån, alltid sån konspirationsteoretiker att jag tror på det här att finska staten kommer att ta över våra vatten. Där tror jag på det Camilla Gunell säger, att det är nog inte någon liksom så här jättetoppaffär för finska staten att börja sköta det här. Och om jag inte missminner mig, det här, ni har bättre minne än vad jag har. Har inte Åland velat att finska staten ska ta del av kostnaderna för skärgårdstrafiken?
Och för den delen som går mellan Åland och Finland.
Mellan Åland och Finland. Vilket skulle vara helt relevant kan man tycka.
Så då kanske man kan se som det här är en liten del av det då?
Jo, samtidigt så tänker jag nu när du säger som före detta skärgårdsbo att det här, ja, det kan inte bli sämre. Samtidigt är det ju att landskapet ska ju upphandla också. Och de sätter ju nivåerna på service. Liksom. Så Axfärris i sig kommer ju inte att påverka servicenivån.
Nej, heller. Men det är väl det att landskapsregeringen kommer att höja kraven på det här. Nu låter man inte, det har ju inte fungerat bra med de här två tidigare bolagen.
Nej, däremot,
och dyrare kommer det att bli.
Det kommer att bli mycket dyrare. Ja,
och där håller jag med. Vi har slumpat ut den här trafiken till den som har betalat minst och inte. Liksom, det har varit orealistiskt billigt.
Men det kommer ju också komma till en punkt, tror jag, att vi kommer få en djupare diskussion kring vad får skärgårdstrafiken kosta. För vi har ju ett underskott i övrig verksamhet också. Så det är klart att skärgårdstrafiken kommer att drabbas också.
Absolut. Där måste man ju titta på, som oppositionen också har varit inne på, turtäthet, linjer. Mm. Det är det man måste titta på. Man kan inte dra ner på kvaliteten.
Nej, men jag tycker att man hör lite i debatten att man tror att allt kommer att lösa sig nu bara när man har hittat det här.
Ja, jag tyckte debatten nu senast med Gunnell var intressant, för att hon har ju tidigare uttryckt att det inte ska bli någon ändring, att servicenivån ska ligga på samma plats och så här. Jag tyckte hon gled ifrån den hållningen. Hon sa ju att de kommer att göra en översyn nu. Det blir ju, i budgeten stod det att det skulle vara en tillfällig upphandling på 1+1 år. Men det verkar som att det nu blir 2+1 år istället. Hon korrigerade, för hon behövde lite mer tid på sig för att göra den här genomgången av vad man ska ha för linjer och så vidare, vad man ska ha för trafik. Och så ska ju det komma till lagtinget, och det är ju den debatten som blir intressant egentligen. Det, som du säger, alla verkar överens om att bolagisering är en bra idé. Sen är det liksom i detaljer när det ligger på något sätt. Ska man föra pengar eller fartyg och så här. Men den stora bataljen kommer ju att bli den.
Ja.
Och den kommer ju dessutom förmodligen att riskera att klyva partier.
Så är det.
Ja, men där kan man ju se, för Centerns skull kanske det var bra att Veronica Törnros hoppade av. Annars skulle de haft en besvärlig sits om de ska lägga fram ett förslag att dra ner på skärgårdstrafiken.
De har väl lite skärgårdskänningar kvar i sin lagtingsgrupp.
Jo, men jag tror att den tyngsta släggan hade hon.
Så är det säkert. Men jag menar, det blir en besvärlig diskussion för Liberalerna också om man vill dra ner.
Mm.
För där är det ju ganska skärgårdstungt.
Ja, och där kanske Mats Perama, som är den... Kanske, ja, han och Benny Pettersson som är de mesta skärgårdsborna. Men Mats Perham är ju stenhård med att landskapet ska spara. Så då är det ju upp till bevis.
Mm. Och sist han ställde upp i ett val, Mats Perham, så drog han inte så mycket röster i sin hemkommun längre heller. Så det kanske redan är kört om man letar röster i alla fall.
Ja,
om
jag, på den, ja, men jag tror inte han letar röster längre.
Nej. Han letar pengar.
Vi får väl konstatera att X-Ferries lär det bli. De söker som sagt en vd, och det är väl en formalitet att ta det igenom lagtinget och att bilda bolaget. Sen får vi se när det stora kriget om skärgårdstrafiken kommer då, inom 2 år. Eller nästan inom 1 år borde det vara om man ska titta på nästa upphandling.
Då kommer vi att sakna debatten om sjukkostnadsavdraget.
Du tror att det blir en längre fråga? Alltså.
Men det intressanta är, precis som du säger, att det kommer gå kilar genom partierna.
Ja,
det kommer bli spännande att följa.
Då får man se vem som kan, det är upp till bevis. Mm. Är man kapabel att spara?
Jag kan ju tycka att det är lite intressant då att om man pratar 2+1 år, alltså 3 år, exakt 3 år är det ju val. Så det här kommer alltså komma förmodligen då liksom, i upptakten till valrörelsen, så kommer man att ta upp den här frågan.
Åh nej,
vi så, vet hur det brukar gå.
Vem sätter pengar på att ett tunnelalternativ kommer tillbaka på banan?
Hyperloop och tunnel.
En långdragen fråga i Mariehamnstad är ju det nya demenscentret, och den blir ju ytterligare lite mer långdragen nu då efter, det var faktiskt också en ajournering utav mötet och överläggningar så där, precis som med sjukkostnadsavdraget. Men det var gruppledarna i stadsfullmäktige som drog sig undan de bad om 5 minuter, och sen så höll de på närmare en halvtimme innan de kom överens om att man skulle utreda de 2 nya alternativ som har poppat upp under sommaren. Det var ju så att i juni så bestämde stadsfullmäktige att stadsstyrelsen skulle utreda de 2 alternativ som fanns då, vilket var Mariepark och Apalängen. Och man skulle välja ett av dem och bygga ett demenscenter med 60 platser på septembermötet.
Det var då det.
Sen kom Ytternäs Ängar och Barbro Sundback in på banan under sommaren. Och det var ju, blev en stor diskussion om det. Och sen så verkar det som att liksom i en bakdörr någonstans i slutet av den här beredningen så kom också Ålands Bygg in med en liten lapp om att titta här, Hälsans Hus blir snart tomt och vi kan bygga om det så att det blir 60 platser alldeles in till Trobergshemmet.
Var det Roger Jansson som fick den lappen, eller hur var det?
Det är lite oklart med lappandet.
Jo, men det känns som Barbro Sundback och Roger Jansson. Det är liksom den dynamiska duon från lagtinget nu.
Vi kan ju spekulera att du har rätt i alla fall.
Men dynamiska duon från lagtinget. Nu kör de mål in i Mariehamn.
Men om vi ska börja med den fråga som många diskuterade i stadsfullmäktige i tisdags. Borde man ha tagit ett beslut eller var det rätt att liksom, nu när det kom in två andra alternativ att snabbutreda dem också så man får alla alternativ på banan så att säga?
Så vi pratar ju trots allt om en jättestor investering för Lilla Mariehamn.
Förmodligen minst 20 miljoner.
Minst 20 miljoner och egentligen för hela Åland, för att på något sätt så kommer vi ju att hamna i den situationen att kommer nog bli ett demensboende för alla ålänningar. Så jag tycker att man behöver ta den tid som behövs, men framförallt nu tänker jag med Hälsans hus, man må tycka vad man vill om de andra förslagen, men på något sätt att ha ett hus nu som ligger i direkt anslutning till Trobergshemmen och ligger det en ganska stor USP som det heter i säljsammanhang, alltså det finns en stor potential i det. Så annars tror jag nog att Apalängarna hade gått igenom, för oavsett hur fint man tycker att det är ytternäsängar och bra, så sticker det liksom så långt ifrån övrig verksamhet, så jag tror att det hade hamnat här i Papalängden.
Stadsfullmäktige hade väl nyligen fattat ett beslut att det skulle vara någon sorts grön korridor. Ja,
exakt, dessutom
så,
det.
Ja, så man behöver nog hålla fast vid någonting man har beslutat.
Det var ju nästan lite så här som man tyckte att det blev roligt att titta på fullmäktige. När stadsstyrelsens ordförande Michele Ferrari poängterade att Barbro Sundback just var ju en av de som hade argumenterat för den gröna korridoren. Men då ett halvår senare så ville hon istället bygga en demensby.
Man ska komma ihåg allt också.
Ja, det är svårt.
På tal om demensby.
Ja.
Ja, det är lite hattande och det är en befogad kritik.
Men det här med Hälsans hus och bygga nära Trobergshem är inte utrett tidigare. Varför har jag en sån känsla?
De har ju tittat på det, men det har ju inte riktigt varit utrett. Men det var ju också att då skulle det byggas på två våningar och sådär. Och det skulle ändra stadsbilden ganska mycket, komma fram till. Och det ville man inte. Det var ju när man utredde om man kunde bygga en till huskropp också där och förtäta. Och
men nu är det ju någonting annat.
Ja, nu eftersom cityläkarna blev uppköpta så förväntar man sig att de lämnar Hälsans hus och att det blir i princip tomt. Och då räcker, om jag har förstått det, jag är inte helt insatt i ämnet, jag jobbar med annat också än att titta på stadsfullmäktige. Men så liksom räcker det huset till att göra de där 60 platserna så som det är nu om man bygger om det. Och då blir det ju inte någon åverkan på stadsbilden eller så. Man måste säkert göra ändringar i centrumplanen i alla fall för att det liksom blir ett annat ändamål för huset.
De har ju planeringsmonopol själva, så det borde inte vara ett bekymmer om de verkligen vill det.
Planering om Mariehamnstad är väl inte heller någon sådär.
Så det kanske tar 20 år till då innan det är färdigt. Men skämt åsida, sen tycker jag väl att det är lite intressant. Det här är ju trots allt ett hus också som är offentligt ägt från början, som var så mögelsanerat som man sålde det för man trodde att man bara skulle riva plötsligt. Nu är det på väg att bli tillbaka till offentligt ägande liksom. Så det finns ju någon där som har gjort en bra affär, ska jag tippa, innan färdigt.
Men däremot har man ju då, ska vi säga, lagt ner Mariepark apropå offentligt ägt och uthyrt och hej och köpa tillbaka den ständiga diskussionen. Det verkar ju vara ute ur
den är nog borta nu.
Ja. Ja, men jag förstår frustrationen hos de politiker som faktiskt vill fatta beslut och hålla fast vid dem. Men jag är nog kanske också inne på det att det är så pass stor satsning. Nu bor ju inte jag i Mariehamn längre, så Mariehamnarna får göra vad de vill med sina pengar. Men det är ändå så pass stor satsning att om det nu, det skulle ju inte ta så länge att utreda det här. Det talas om snabbutreda.
Ja, senast till decembermötet ska utredningen vara klar, eller beredningen vara klar utav stadsstyrelsen.
Och jag säger som sagt, jag tycker när Hälsans hus kom in, det var liksom lite avgörande för min del i den här. Ja, då tycker jag att då är det okej. Men det här ytternäsängar, intressant, fint, bra på alla sätt och vis. Men som ni säger, man har fattat beslut om en grön korridor där, så det är inte ett alternativ.
Håll fast vid någonting. Ja.
Så, men jag förstår frustrationen också att man aldrig kommer i mål. Men om det tar 2 månader till så tror jag väl inte att det skälper hela staden.
Jag tyckte att debatten, om vi liksom pratar om lagtingsdebatten som förvirrande och sådär, så tyckte jag att stadsfullmäktigedebatten var ganska förvirrande också. Det var ju uppenbart att man egentligen var redo att fatta beslut om Apalängen. Att det var liksom, det var klappat och klart. Ja. Socialdemokraterna var för, Liberalerna var för, andra var också för. Sådär. Och så kom allt det här in. Och sen så var det ju någon sorts, alltså det var en lustig dans som det brukar heta i uttrycket kring det där. För jag menar, Jesse Ekerman, socialdemokratisk gruppledare, hon var väldigt mycket för Apalängen och kunde inte förstå att man skulle fördröja det här genom att ta in andra alternativ. Men det är ju hennes partikamrat Barbro Sundback då som har tagit in ytternäsängar som det alternativet. Hon kom ju upp och så tyckte hon att apalängen var jättebra alternativ, fast det var ganska dåligt eftersom ytternäsängar var bättre. Den tredje ledande, får man väl säga, socialdemokraten Sara Kemetter tyckte också att apalängen var jättebra, förutom att den inte var bra. Utan hon ville nog titta mer på Hälsans hus, för att hon såg ju också de här synergierna med Trobergshemmet. Så till slut så förstod man ju inte vem som höll på vem och vem som var kompis med vem i den där debatten. Så det är kanske bra om de får reda ut det till decembermötet så att det blir någon sorts sammanhållning. Det jag kan tycka var ändå lite fint jämfört med lagtingsdebatten då, om vi drar de parallellerna, det var ju att Jesse Ekermans gick upp och sa att hon ville ha, hon såg sig som samarbetspolitiker och ville ha den här ajourneringen så att man kunde prata sig samman. Och då gjorde man det och kom fram till att okej, vi tar det enhälligt att vi utreder de här, och så var alla nöjda. Det finns ju faktiskt hopp för den norrländska politiken då också.
Ja, det ska de ha eloge för. Det är bra.
Ja, då ska man komma ihåg att Jesse Ekerman har väl den här lagtingsdebatten i ryggsäcken. Och hon har suttit och ältat det här så många gånger. Så hon tappar väl helt enkelt tålamodet.
Jo, nej, men jag tyckte ändå att det var fint att gruppledarna kunde liksom höja sig över prestigen och komma fram till att det är bra om vi är överens. För det är... Eftersom det är en sån stor investering, precis som du var inne på, så är det ju, det vore ju fint om man har den bredast möjliga majoritet, lite som vi har pratat om tidigare med landskapets stora investeringar, när det handlar om investeringar i skärgårdstrafiken eller så småningom sjukhuset och sånt där. Att det får ju gärna hålla över nästa val också, så vi inte hela tiden måste gå tillbaka till ruta ett.
Politisk mognad heter det.
På tal om politisk mognad så ska vi ge oss in på ett område där sån inte råder. Vi ska naturligtvis till USA i slutet på ledarpodden. Så är det ju. Och om vi nu ska sammanfatta de två senaste veckorna, i alla fall det, liksom det viktigaste efter debatten, så var det ju så att den 16 september var det väl, så stoppade Secret Service ett planerat attentatförsök mot Donald Trump på hans golfbana i West Palm Beach. En man som låg gömd i utkanten av golfbanan med en Kalashnikov och skulle skjuta Trump enligt utredningens version av det hela. Och han har uttryckt mycket starkt stöd för Ukraina, och det sägs då att det är anledningen till att han var arg på Trump och ville mörda honom, för att Trump då aviserar att man ska dra ner på stödet till Ukraina. Det tog ju inte många minuter innan republikanska ledande tyckare och vicepresidentkandidaten J.D. Vance pekade finger åt demokraterna och menade att det är deras hetska retorik om att Donald Trump kommer förstöra demokratin och att han är USAs Hitler som har gjort att dårar försöker skjuta honom. Och det där försökte man ju då framföra, vilket har fått demokraterna att tona ner sig lite grann, i alla fall ett par dagar. Och sen så var det väl tillbaka i ungefär samma tonläge igen. Och om man då liksom vill se hur det har utvecklats, så kan vi ju då konstatera till exempel att Trump för ett par dagar sedan på ett kampanjmöte förde fram att han tyckte att det var fruktansvärt att folk har kritiserat domarna i högsta domstolen efter att de rev upp Roe v. Wade, alltså den här abortdomen. Och att om man kritiserar högsta domstolen och domarna i den, så borde man kastas i fängelse, på tal om det här med demokrati då. Så hur ska man se på det? Alltså vi pratar ju om debattläget här, men debattläget i USA är ju så otroligt uppskruvat och så otroligt polariserat. Men samtidigt så har jag lite svårt för det här med att men demokraterna måste tona ner det. För Donald Trump han uttrycker ju ständigt hot mot demokratiska grundvalar. Ska man inte kunna säga det då?
Frågar du oss?
Ja, jag blir frustrerad när man ser debatten kring det. För det är liksom, om man säger att han vill ju ha ett auktoritärt ledarskap som är odemokratiskt. Men jag kan inte säga det, för det kan finnas någon dåre med ett gevär som Trump också är för att dåren ska ha.
Jag vet inte, hela världen är så upp och ner nu, menar i synnerhet USA verkar ha tappat det fullständigt. För jag menar, det också, han är ett parti som är republikanerna, som förespråkar en stark federalism Du ska inte liksom ha så stark centralmakt, men det är ju det han gör genom att säga att han vill ha mera makt.
Och demokraterna säger att staten inte ska in i sovrummet och bestämma.
Det är hela världen upp och ner. Men samtidigt så är jag, ja, det är klart att de tar den här möjligheten också då att attackera. Och säga, för då på det sättet får de ju momentum i frågan också. För, det är, för demokraterna har ju spelat det där mot dem hela tiden. Att, men nu vänder de, försöker de vända narrativet då och säga att det är demokraterna som är farliga för demokratin, inte för, inte tvärtom då. Och från ett europeiskt perspektiv så tror, så är det ju den demokratiska versionen som oftast går hem här, att vi ser ju också det, för eftersom vi vill ha frihandel och liknande och vi vill ha ett djupt samarbete mellan USA och Europa. Men i USA så finns det ju, det är ju många som ser demokraterna som ett direkt hot mot demokratin också. På grund av att man ser att makten har varit koncentrerad kring Clintons mer eller mindre. Och det, så att det finns ju många sådana.
Trump har ju drivit narrativet att demokraterna är hot mot demokratin ganska länge. Och inte minst sedan han då började bli åtalad. Mm. Eftersom han ju hela tiden hävdar att det är på direkta order från Joe Biden som de här åtalen har väckts. Och jag menar, skulle det vara sant? Det finns ju ingenting som tyder på att det är liksom obeordrat från The West Wing, de här åtalen. Men skulle det vara sant, då är det ju klart att då är det ju ett hot mot demokratin. Eftersom vi är ju rädda för att Donald Trump ska lägga sig i till exempel rättsstatens fortlöpande arbete på det sätt som han säger att demokraterna gör nu.
Men det svåra i USA är ju att bemöta. Det går ju inte att föra en debatt med en människa som är som Trump, som kan häva ur sig vad som helst utan att basera sig på fakta. Springfield och katter, jag säger bara det. Det är liksom, hur bemöter man en sån människa i en seriös debatt? Jag förstår demokraternas dilemma. Ska de sjunka på samma nivå eller ska de försöka hålla sig på en sansad nivå i den här debatten? Det måste ju vara omöjligt.
De har väl sjunkit lite grann, får man säga. Jag menar, vi hade ju Michelle Obama som deklarerade when they go low, we go high. Men det som demokraterna har gjort annorlunda nu jämfört med de två, tre senaste presidentvalskampanjerna är ju att de har börjat använda lite mer full taktik. Det finns ju Kamala HQ, den heter på TikTok, en kanal där man ju använder lite AI-bilder och sånt där som inte är sanna. De har ju beslagits med att liksom, inte föra en helt ren debatt de heller.
Och det, där, då liksom ger de ju Trump rätt i att dra ner debatten.
Samtidigt då,
jag tror att de tänker att vi gör det bara en tiondel så mycket som de. Och så liksom, jag ska tippa på att det är så man tänker.
Ja, samtidigt, annars blir det ju också att du, ja, jag vet inte, återigen, vi lever i sådana tider bara att du går inte in i den där, liksom, den här pajkastningen, så kanske du backar för långt också så att du inte är relevant längre. Jag tänker, det ser man ju att till exempel på både i finländsk och i svensk politik, liksom, när sannfinländare och sverigedemokrater har kommit, i början skulle man inte prata med dem, man höll distans och liksom, man skulle inte sänka sig till den nivån, vilket gjorde att de fick momentum och kom in. Men nu har det momentumet stannat, sen vad det kan bero på många faktorer förstås. Men där har det väl att göra med också att de andra partierna har ändrat sin retorik helt enkelt. Och spelar lite fulare och lite sådär. Så,
jo, man måste använda samma medel. Det ska vara, ja, enkla, snabba lösningar.
Men bygger det ett förtroende mellan individer i vårt samhälle?
Nej, inte
minst. Och det är ju det vi skulle behöva ha mer av. Liksom. Vi skulle behöva mer av förtroende och tillit till att varandras olikheter är en styrka.
Det här tycker jag är det som gör mig, eller tycker jag, det här är det som gör mig mest deprimerad över den amerikanska utvecklingen. Det är att jag är orolig över om Donald Trump får makten och vad som kan hända med den amerikanska demokratin om han gör som han säger att han vill göra. Nu hoppas jag att institutionerna står sig starka, precis som de gjorde under hans förra presidentperiod. Men den skada som redan åsamkats, jag menar, han har ju i snart 8 år nu fört debatt mot rättsväsendet, mot valinstitutionen, mot medierna. Medierna är folkets fiende. FBI jobbar för demokraterna. Det har ju redan eroderats ett förtroende för de här institutionerna som ändå liksom är otroligt viktiga i grundfundamentet för staten i USA. Och en stor grupp utav hans kärnväljare så finns det ju en enorm misstro mot de här institutionerna. går det att rädda? Liksom? Att återuppbygga det förtroendet för staten? Och jag ser också en risk att det sprider sig sen. Vi vet ju redan, liksom, att vi alltid följer efter USA på något sätt, och vi ser ju redan i vissa länder att en del av de där bitarna redan har kommit in.
Ja, men jag tror att Donald Trump har ökat intresset för amerikansk politik hos gemene man, ska jag säga. Och jag tror att också många i Europa och i resten av världen tycker att ja, men det är så här politik ska bedrivas. Och jag tror att hans arv blir att populismen sveper fram över hela världen.
Så är det, och samtidigt då kan jag, för jag tror ingen runt det här bordet tycker att populism är bra heller. Så,
nej.
Överhuvudtaget. Så där, men jag tycker att titta då på Polen där man lyckades slå igenom. Att det kommer, jag tror att individen till slut blir, så, eller väljarna blir trött på det där också. För korten kommer ju att synas någon gång. Liksom, att du kan lova åt höger och vänster och brett. Men syvende och sist så ska du leverera också.
Ja, men det måste finnas ett alternativ för Trumps väljare, att de återfår tilliten. För det här har jag sagt många gånger när vi har poddat, att hans väljarbas, det är ju liksom de tidigare presidenterna och makthavarna som har byggt upp det missnöjet. De har misslyckats, därför behövdes det en Trump. Så nu är det ju upp till hans motståndare då att skapa någonting som de amerikanska väljarna vill ha.
Nej, och där är det ju viktigt liksom att man har, att våra politiker verkligen har ett förtroende bland allmänheten. Och där, om vi nu ska dra det lite tillbaka till Åland igen nu då, så har vi ju, våra politiker har ju ett bekymmer där också, om vi ser på förtroendesiffror som Åsib har presenterat också. Att man har ju mycket att jobba där, för det raljeras ju ute på bygden ganska hejvilt kring Ålands politiker och beslutsfattande, och det är ju inte bra i längden det heller, om man ska ha någon, ja, de måste ju ha någon legitimitet också. Och den undergrävs ju sakta men säkert, och då hamnar vi lite inom i det här som vi har diskuterat tidigare med långa debatter och bordläggningar och det ena och det andra, hur man beter sig på sociala medier och hur man tilltalar varandra. Att de har ett större ansvar där, våra politiker, än vad de nog tror. Och jag förstår jag att tror det är att man, problematiskt.
Jag tror man ska se det som att man raserar inte demokratin, men man eroderar
den. Man eroderar den, det är det det handlar om.
Men för att återvända till USA igen, så måste jag också säga, om man ser på andra sidan, så tycker jag också att det finns ett problem hos demokraterna med Kamala Harris. Det här att hon ger ju inte intervjuer.
Nej, det är...
Hon ställer upp liksom i tillrättalagda shower med Oprah Winfrey och sådär. Men hon har ju ställt upp i en intervju med en journalist som dessutom var rätt välvilligt inställd själv, och en med CNN tillsammans med sin vicepresidentkandidat. Och med tanke på att hon inte heller har gått igenom liksom granskningen som en primärvalskampanj innebär. För det amerikanska valsystemet bygger ju lite på att man ska hinna granskas ordentligt i den här långa valturnén som det handlar om, eller valkampanjen som det handlar om. Men hon hoppade ju över allt det. Så
hon har skelett i garderoben som ännu ska...
Inte nödvändigtvis, men det kan ju också vara så att det inte finns så mycket idéer bakom.
Nej,
det är liksom det som är
en ganska
viktigt.
Svag kandidat.
Men, ja, men det kändes ju som en nödlösning när man såg Biden vackla han klarar sig inte längre, och då tog man fram henne, hon som har varit osynlig i alla fall för världen sen hon blev vicepresident.
Jag kan ju tycka att om man har varit en någorlunda anonym vicepresident, man blir inkastad på det sättet, man har en god chans, man får ju säga att det är 50-50 i dagsläget på att bli president de kommande 4 eller 8 åren. Men man ser att risken är att de inte vet vem jag är och inte vet vad jag vill. För det är ju, säger ju alla opinionsmätningar, att det är många som är positivt inställda till det, men de vet ju inte vad de vill. Därför kanske de röstar på det andra alternativet, för de vet man vart man har. Liksom. Borde man inte ställa upp i varenda intervju man kan hitta?
Ja,
om man tror på sig själv och tror på sina...
Ja,
borde man inte liksom nästan springa fram till varje journalist och säga att det vill jag prata med.
Ja, det känns väldigt oamerikanskt att hålla sig undan i en valkampanj.
Nej, det är som jag sagt tidigare. Blir hon vald så borde hon börja först. Hon borde ju tacka Donald Trump för att hon har blivit vald. För det är nog inte på egna meriter, utan det är snarare folks icke-val av Donald Trump som blir hennes väljarbas.
Jag vet att ni inte gillar att höra det, men vi kommer att återkomma till den amerikanska valkampanjen.
Ja, men vi kan ställa upp på det.
Snart den här gången.
Och så sen så får väl, nu vet vi ju inte som sagt hur det går imorgon fredag när den här podden kommer ut, så var det igår fredag. Men om det är så att vi måste ta upp sjukkostnadsavdraget ett par tre gånger till om 14 dagar efter att det har bordlagts genom någon ny regel eller något.
Nej, det kan ha dykt upp ett nytt ärende då. Som...
Kanske någon som blir akutsjuk som man måste bryta plenum och ta det senare. Man vet aldrig. Jag menar, kan man filma i fotboll kan man filma i politik, tänker jag.
Hoppas inte.
Nej, vi får se hur det blir med det. Ålandstidningens ledarpodd är tillbaka om 14 dagar med ett nytt avsnitt och kanske någon ny fråga som har dykt upp på den politiska himlen. Möjligen.
Ja, vi har ju så många frågor vi inte har behandlat. Jag tänker Socialdemokraternas ordförandekamp, och vi har Centerns nya ledning och vi har hållbart initiativsutmaningar. Och,
ja, det finns massor. Det
finns massor.
Vi får skriva upp det till dagordningen till nästa podd. Vi gör så. Tills dess så ber vi så mycket att få tacka för att ni har lyssnat på den här podden. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Tills dess, ha det jättebra. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.